I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hej och välkomna till Plugg 26 Plus. Här sitter vi som vanligt, Kristine Fullman och
Sara Mörk.
Och idag har vi med oss Studenthälsa.
Välkomna!
Tack, tack, tack.
Kan inte ni bara börja med att presentera er själva?
Jo, jag heter Susanna Bitter och är psykolog.
Och Peter Kandler, psykolog också.
Två psykologer i studion, det har vi inte haft förut.
Spännande.
Jag märkte att jag blev lite nervös.
Vi är nog mer nervösa.
Ja, jag tror faktiskt också det. Vi är inte så vana som ni.
Prata så här.
Ja, men det är bra. Där vi fyra nervösa själar.
Eller, jag känner mig inte så nervös. Nej, okay. Jag är mest allergisk.
Okay. En allergisk och tre nervösa. Ah, det blir toppen, tror jag. Ja. Men ni jobbar alltså för Studenthälsan. Vad är det?
Ja, vi är då en mottagning kan man säga, eller ja, för studenter då på Stockholms universitet och för några andra högskolor också här i Stockholm där man kan komma och träffa psykolog eller kurator eller sjuksköterska. Och sen så har vi också en del evenemang eller ute på universitetet med grupper och föreläsningar och workshop och så. Är det något mer?
Att man som student har rätt att komma till oss. Ja. Man behöver inte ha särskilda problem. Och man behöver inte ha en viss typ av problem. Eller en viss allvarlighet när det gäller problem. Så att man är välkommen som student. Och komma med det man har. Och det man upplever som problematiskt.
Mm. Och det är viktigt för oss att det vi vill är att man ska kunna komma ganska lätt till oss. Att det inte ska kännas så svårt och tungt. Alltså nu behöver jag, att det behöver vara så allvarligt. Eller att komma och prata med en psykolog till exempel. Vi vill ha låga trösklar. Och vi försöker kunna ge tid ganska snabbt. Så. Ja. Mm.
Hur många är det som utnyttjar det här? Vet ni det?
Det är en svår fråga. Eller vi vet ju ungefär hur många besök har vi per år.
Vi fick ju statistik på det ganska nyligen. Var det 2000?
Någonting där. Och det är inte 2000 studenter utan det är 2000 besök. Mm. Så det är något färre studenter.
Så det kan vara tre studenter som kommer jättemånga gånger.
Jättemånga gånger.
Ja. Det måste vara det hela dagen nu.
Men sen är det så att vanligast det är väl att studenter kommer en, två eller kanske tre gånger. Mm. Och sen träffar vi, vissa studenter kommer fler. Så att det är nog en hel del studenter på årsbasis som passerar mottagningen.
Jo, men det är det också. Alltså, och det är ju lite det vi faktiskt vill också. Det bygger ju på att, för att man ska kunna komma snabbt då. Mm. Då blir det att vi träffar ganska många. Mm.
Men när du säger att det är många som passerar, att de kommer två, tre gånger, är det för att då är de liksom färdigbehandlade, om man kan säga så? Eller är det för att, eller vad är det som gör att de bara kommer två, tre gånger? För jag tänker att i alla fall om man besöker psykolog, att det kanske är vanligare att gå över en längre period. Mm.
Vi är så bra, va?
Precis vad jag skulle säga. Nej, men det är nog så här att som student kan man komma till oss om man typ är nervös inför en tenta och tycker att man har liksom den typen av problem. Och då gäller, alltså, vi träffar ju jättemånga, de flesta är ju resursstarka och har väldigt mycket, alltså, egna förmågor. Och då räcker det ofta med ett eller två samtal för att man ska liksom hitta sig själv eller hitta sätt att hantera den situation som man har hamnat i. Så det är nog det jag skulle svara på det.
Ja, och att jag upplever att studenter är väldigt flexibla, tar till sig saker, gör om det till sin egen kunskap och gör något av det. Och då händer det ganska mycket relativt fort faktiskt. Så att, ibland kan jag tänka att det här kan nog bli en lite längre kontakt, och sen så efter en 3-4 gånger så bara, nej men det här verkar ju liksom, det här rullar på nu, och då kan det vara bättre att få fortsätta på egen hand och sen kanske ha möjlighet att höra av sig igen om man vill. För det viktiga, man ska ju faktiskt ut och leva sitt eget liv, och det är där det ska fungera, inte i terapirummet.
Men vad skulle ni säga är den vanligaste orsaken till att studenter söker hjälp? Hos er?
Vi har ju ett gäng grejer.
Börjar du?
Stress, ångest, nedstämdhet, uppskjutande av studier, studerande. Ja. Vad är det mer?
Jag skulle spontant ha svarat stress, och sen hade jag liksom delat in de här olika sakerna under det, för i någon mening så tror jag att studenter kommer i ett läge där de upplever att de inte hanterar sin situation. Och det kan vara olika saker som man liksom tänker har blivit problematiska då. Men det kan vara boendesituationen, det kan vara ekonomin. Och tillsammans med att man har missat några kurser, det kan vara relationer som man har svårt med. Eller en relation som har tagit slut. Så att det är livet på något sätt som man kommer med.
Det är det ju.
Ja.
Men så kommer man ju först när det börjar bli problem. Som det blir, man känner att man kan inte riktigt hantera det själv.
Nej. Och sen är det ju värt att säga också att vi hjälper ju studenter vidare. Om vi tycker att det är av en allvarlighetsgrad där man behöver vård helt enkelt. Då hänvisar vi till sjukvården. Så.
Ja, det gör vi. Och kan också då hjälpa till. Alltså vart man kan vända sig och så försöker vi göra. Men jag kan säga också en sak som jag tänker blir lite specifikt kanske för studenter. Det är ju att man kommer till Stockholm för att studera. Och man kanske kommer ganska ensam från en annan stad. Och blir rätt ensam. Att det kan vara svårt att komma in i umgänge och sådär. Så att ganska mycket ensamhet faktiskt. Och att man har, då har man ju kanske första gången man flyttar hemifrån. Och man ska klara sig själv både vad gäller ekonomi och bostadssituationen är ju svår i Stockholm också. Ganska mycket kopplat till det också.
Och internationella studenter. Ja, det är en stor grupp också. Och då är ensamhet, tycker jag. Det är nästan någonting alla pratar om. Vädret, mörkret, kylan. Det är en del sådär allmänt. Men det är, och man kan tycka att det kommer man över. Men det är en ganska tung sak att hantera. Tillsammans med att Stockholm, tror jag, är en stad som inte är alldeles lätt.
Nej.
Man kommer inte in i umgänge hur lätt som helst om man inte har liksom redan.
Jag tänker att det måste vara jättesvårt för dem som inte, alltså som är, vad säger man? Utlands, som är här på utlandsstudier. Och alltså vi som är uppvuxna här har ju svårt med mörkret och kylan. Så att för någon som inte är van, det måste det ju vara pain.
Verkligen.
Ja, också det sociala, tänker jag, att man ska inte se väldigt långt sydöver innan man känner att det är en annan social jargong när man träffar folk ute på stan. Liksom.
Men du är ju från Oslo. Mycket skillnad.
Jättestor skillnad. Nej, det var kanske inte det jag hade i åtanke. Men jo, lite grann faktiskt.
Ja.
Ja.
Men jag tycker de här veckorna har vi haft så fint väder. Det märks faktiskt. Alltså det är många som, det blir lite lättare.
Okej.
På dig själv eller?
Ja, både mig själv och på dem jag träffar. Både och.
Men inte så att det plötsligt slutar komma folk till er för att det blir sol?
Nej.
Det sambandet har vi inte kollat. Jag vet inte. Ja, vi får se nu då när det förhoppningsvis blir lite soligare.
Men däremot finns det ju samband mellan en fin sommar och hur många som söker vård och hur mycket antidepressiv medicin det skrivs ut på hösten sen. Sådana samband finns. Nu kan jag inte ge någon källa eller någonting. Men...
Ja, jag litar på dig.
Men jag har funderat, man pratar ju, det är väldigt modernt, eller vad jag ska säga, att prata mycket om stress och att man mår dåligt. Och det har liksom blivit kanske mer en självklar del av vardagen för många unga. Och jag undrar, så här, är det så att studenter mår sämre nu än förut?
Vet vi det?
Nej, det vet vi inte. Mm. Alltså man mådde ju på ett sätt tidigare och man mår på ett sätt idag. Det är svårt att hitta någon jämförelse egentligen. Men helt klart att stress är dominerande. Och olika beskrivningar, olika typer av stresssymptom är ju liksom väldigt... alltså många kommer ju med panikångestattacker. Mm. Många kommer med... Och det är ju kopplat ofta till egna, alltså höga krav.
Mm.
Och mycket prestation som ligger i botten och som har liksom över tid liksom byggts på. Tills man når en punkt då man inte orkar längre. Då man tycker att det blir omöjligt att möta liksom alla krav som finns. Och i ett sånt läge då mår man ganska dåligt ofta.
Mm. Men upplever ni att studenter nu ställer högre krav än de... än man gjorde förut?
Eller? Att studenten själv ställer högre krav?
Att liksom att ribban har höjts på något sätt.
Alltså det här, nu frågar du om upplevelsen. Och inte, jag upplever faktiskt det. För att kanske inte högre krav vad gäller studiemässigt. Jo, men kanske det, man ska gärna ha dubbelexamina eller man ska ha men lite sådana saker. Då, eller så viss saker på det sättet. Men jag tror också inom så många områden. Och det gäller inte bara studenter utan generellt. Man ska vara perfekt på alla plan. Och det går ju inte. Och det skapar ju en stress. Mm. Att man ska vara lyckad på så många plan. Det tror jag många mår dåligt över. Som kan ha förvärrat det. Såklart också för studenter.
Men också att man ska hinna med olika saker. Det hör ju ihop med det såklart. Men att man ska gärna ha, som du säger, dubbelexamen. Mm. En master idag, jag tycker man pratar om det som någonting bara som är självklart.
Mm.
Samtidigt som det kan vara ganska tufft att klara det. Mm. Så att det man ska jobba ofta parallellt. Det kan ju både ekonomiska skäl men också många jobbar ju för att få nödvändig erfarenhet och få meriter. Och man får inte riktigt ihop studier och arbete. Så att det blir för mycket liksom.
Ja, det har faktiskt, det slår mig att jag tycker det är, när jag träffar nästan inga studenter som inte jobbar vid sidan av studierna. Och då ska ju studierna, kanske ni två där.
Vi är de enda. Ja,
fast ni gör ju det här.
Det här är också ett jobb. Och jag har ju jobbat mycket.
Ja. Men det är väldigt många som, alltså det är svårt att hantera heltidsstudier och kanske ett krävande arbete. Alltså heltidsstudier är ju heltidsstudier och det som blir bristande då, det är ju den där andra som man också har behov av att göra för att må bra.
Mm.
Och det är det som man hoppar över då. Och då, det blir inget bra av det.
Mm. Men det där är sant, för jag kan verkligen känna ibland när folk frågar så här, har du något jobb då? Och jag säger så här, nej, eller jag poddar. Mm. Så märker jag att folk säger, oj, är det det enda du gör är att plugga? Jag bara, men det är ju 100%, eller vad?
Ja, exakt.
Jag har bara 7 dagar i veckan, hur många har ni?
Liksom? Mm.
Så att det är verkligen, det känns som att det är väldigt vanligt att göra både
och. Och sen, alltså när vi började med podden, då hade jag verkligen svårt att släppa jobb. Och jag har fortfarande det, känner jag. Jag har typ, vi har jobbat som danslärare på samma jobb innan det, så jag och Kristina känner varandra.
Mm.
Och jag har jobbat och frilansat som dansare och koreograf också. Mm. Och precis när skolan började så fortsatte det rulla in lite så här dansgig och grejer åt mig. Och jag kunde inte säga nej till det, för att det är klart att jag inte vill släppa det. Jag går på danshögskolan också.
Okay.
Så att det är så här naturligt att det sitter ihop.
Mm.
Men det var ju verkligen, det var inte bra för mig att hålla på så. Så nu är det bättre. Men jag är fortfarande svårt att så här tacka nej till auditions och så.
Det är det som blir svårt, att rädslan att missa någonting eller att gör jag inte mest det här nu, eller kan det här drabba mig längre fram, att jag inte har mer på min CV eller så. Så det är liksom rädslan för vilka effekter det ska ha kanske också längre fram, vilket gör att man inte fokuserar på att må bra här och nu.
Mm.
vissa utbildningar kanske, alltså det är lite olika också. Jag menar, om man tar juristprogrammet som ett exempel, så där finns det inbyggt att det är väldigt positivt att skaffa sig erfarenhet.
Vilket program var
det? Juristprogrammet som ett exempel. Mm. Men där finns det ju en någon slags uppfattning om att man bör arbeta. Och gör man det inte, då är det lätt att man hamnar i en upplevelse av att faktiskt inte göra tillräckligt. Och att man inte når upp till de lägsta kraven. Men i själva verket så bygger man ju på någonting utöver de 100% som du säger. Exakt. Så att ja, det där är knivigt. Och alla, när man pratar om det här, för det här kommer ju ofta upp i samtal, då förstår alla och man kommer på sig att det nog är mycket, men det är ändå svårt att ändra på något vis. Det är ett jobb.
Det är jättesvårt att ändra.
Att ta bort är svårt.
Det är väldigt svårt. För då, ja, jag tror just för att den där oron att då, det är någonting man missar då, eller man optimerar inte. Alltså, jag tycker det finns många, jag tänker att man så lätt kan ha en förändringsagenda i sitt liv. Att det är så mycket som man ska förändra för att optimera livet. Mm. Och det blir man stressad av. Mm. Istället för att låta saker och ting vara och...
Men jag kände igen mig i det här.
Men det är väldigt klokt sagt.
Ja, det där tror jag det är många som kan skriva.
Vill du dela med dig även?
Att jag vill förändra allt. Nej, men det är den här tanken om att man hela tiden så här, jag borde träna lite mer, äta lite nyttigare. Jag börjar kliva upp klockan 6 och plugga lite innan skolan. Alltså man har så många så här tankar om jag bara gjorde det här, då skulle jag vara så mycket bättre eller må så mycket bättre. Mm. Och sen så blir det egentligen bara att man går och slår på sig själv över att man inte gör de här sakerna.
Just det. Och det blir misslyckanden av det och att man kritiserar sig själv för att man inte lyckas med de här.
Det är som att man gör sig själv till ett förändringsprojekt.
Ja.
Alltså man blir nästan, man kliver utanför sig själv och liksom gör sig själv till ett objekt på något vis.
Och det tänker jag ändå är någonting i tiden nu, att det eldas på ganska mycket i olika medier och sådär, att man ska, hur man kan förbättra sig på olika sätt, så har det väl säkert varit väldigt länge.
Optimera.
Ja. Parallellt med en trend att du duger som du är. Men det är lite svårt att veta. Ja, det är som två lite motstridiga budskap många gånger.
Verkligen. Jag lyssnade på en TED-talk med en terapeut som pratade om self-compassion. Och att de har gjort någon studie i USA på att man uppmanar elever i skolan till att tro på sig själva, de kan så mycket och har så starkt självförtroende och man är blyg, så nej, bara ta plats och allt så här. Och att när man då fokuserar på att men bara man vill så lyckas man och alla kan, bara man vill tillräckligt mycket och så här, då blir det så att varje gång man inte lyckas med någonting och varje gång man inte klarar av det där, hur mycket man än har velat och hur mycket man än har kämpat, så blir det så ett stort misslyckande. Och att sambandet mellan, att det finns ett samband mellan den här typen av motivation för studenter och elever, samtidigt som ökad depression och narcissistisk personlighetsstörning. Så att det på ena sidan gör de som inte lyckas med allting hela tiden mår dåligt och tycker sämre om sig själva. Och de som gör det, eller lyckas liksom borsta bort det där, de blir narcissistiska istället. Och att hennes teori är att man ska fokusera på självkänslan, inte självförtroendet. Mm. Att man ska må bra med sig själv oavsett om man inte lyckas med allting. Mm. För att det är en del av livet. Mm. Och det tyckte jag var en intressant och smart grej. kan man säga.
Lätt att säga, svårt att göra.
Ja, exakt. Definitivt.
Det är väl det de flesta håller på och försöker hitta. Hur ska jag kunna känna mig bra utan att jag behöver prestera mig dit? Eller bevisa för mig själv att jag är bra genom att klara vissa saker? Eller?
Mm. Och hur ska man göra det då?
Så här ska man göra. Nej. Jag ska bara säga innan jag ger dig svaret på det som jag har. Nej, jag tänker också det här att säga att även om du är blyg så kan du försöka ta plats och så här. Jag tänker att det finns en annan sida av det där som är det okej att vara blyg? Kan man få vara blyg och det var okej ändå? Sen är det klart att i vissa situationer så behöver man ju säga vad man tycker, man ska kunna kanske hålla ett anförande och sådana saker. Men alla kanske inte måste bli jätteutåtriktade. Så. Och det tänker jag också att till det här att faktiskt acceptera hur man är och sina egna förutsättningar. Mm. Och göra så gott man, och inte liksom passivt ge upp, utan att faktiskt utifrån det kunna men göra det som går. Att det också ska det vara okej att vara den man är, då måste man också kunna få vara blyg och man måste kunna få vara lite olika sätt då.
Jag vill också säga någonting om, för det har med det att göra, och det är ju lite det här, ni har sagt det, eller vi har sagt det på olika sätt, men att det blir lätt att det här med att må bra, det ska ske som ett resultat av att vi gör olika saker. Vi kanske ägnar oss åt mindfulness, eller vi kanske tränar, för det vet vi är bra för den psykiska hälsan och motverkar psykisk ohälsa. Vi sjunger i körer, alltså vi aktiverar oss på olika sätt, och sen litar vi på att den här aktiviteten är det som ska få oss att må bra. Och det sambandet är ju inte rakt. Det finns det finns inget enkelt samband mellan dem. Det är klart att de här sakerna gör oss allmänt mer välmående och mer välfungerande och så vidare. Men det är inte alltid att det räcker. Och där handlar det väl, du skulle säga någonting tidigare.
Nej. Hade du sagt klart? Nej,
men också att ju mer utifrån styrd man blir, eller ju mer koncentrerad man blir på yttre saker, det tycker jag att man kan både liksom i våra samtal kanske och sådär, men att man kan ta bort sig själv helt enkelt genom att man inte lyssnar inåt, genom att man blir ganska hård mot sig själv, och man blir ganska, i vissa lägen i alla fall, så tappar man sin förmåga att känna olika typer av känslor, sina egna upplevelser, och att man liksom inte är grundad riktigt i den sidan av sig själv.
Mm.
Och då tänker jag att då finns en risk för att man till slut tappar bort sig själv. Man blir också ganska sårbar. För är det så att det inte funkar, eller man lyckas med det här som man har satt upp. Och det kan ju vara att ta en mindfulness som ett exempel. Man blir inte tillräckligt, det hjälper inte tillräckligt mycket.
Mm.
Då tänker jag att då är det lätt att man kör fast och hamnar i en slags återvändsgränd och blir ganska förvirrad. Mm. Så att det är det här med att göra som smyger sig in där, tycker jag.
Mm.
Eller det var det jag kom att tänka på.
Ja. Nej, men absolut. Och varför man gör saker. Alltså vad är syftet med det här? Eller vad är liksom funktionen av det, av att jag gör olika saker? Att man ska göra det då. Ja, att det tycker jag kan vara bra att stanna upp och fundera på. Varför är det här viktigt för mig? Varför vill jag göra det här? Och det man mår bra av i stunden kanske inte det man mår bra av på lång sikt heller. Alltså hur man gör saker. Det kanske var det du var inne på.
Men det där är viktigt också.
Ja.
Vissa saker är ju jätteroliga på kort sikt. Men blir jobbiga på längre sikt.
Mm.
Så. Mm. Mm. Men det är klart ingen enkel fråga. Hur gör man för att känna sig bra? Eller hur bär man sig
åt? Ja, för att just det här med självkänslan. Mm. Ja, hur gör man det då? Mm.
Men lite också, babbla på. Det är också någonting med tiden. Alltså, jag tänker att i det här, men man kan väl säga att vi lever ett ganska högt tempo, i alla fall ett upplevelsetempo. Så. Vi lägger mycket, vi ska göra, vi ska hinna med mycket varje dag, varje dygn. Det är en del i det, men vi har ju blivit lite äldre. Och en sån här förändring som sker, och det är svårt liksom att överföra det, är att saker och ting blir inte riktigt lika viktiga på samma sätt. Alltså, och det är väl kanske det här med att det i alla lägen inte behöver vara livsavgörande om man liksom lyckas till 100% eller inte. Och man behöver inte hela tiden säga exakt rätt eller göra precis rätt. Så,
Nej.
Jag vet inte om det har med åldern att göra, men det, någonting har hänt.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional.
Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Nej, men det kan man ha med erfarenheter att göra, ja. Att man har gjort misstag och faktiskt märkt att det var inte hela världen. Nej. Och det där tokiga jag sa, det var bortglömt faktiskt. Eller det är i alla fall inget som jag mår dåligt av längre fram. Och det tror jag är att våga testa lite. Det tror jag är viktigt. Att våga prova på saker och utmana sig. Och sen det här med hur man ska må bra själv då. Med mitt svar på, nej, jag har inget enkelt svar på det. Men jag tänker en sak är att faktiskt börja behandla sig själv som om att man tycker mycket om sig själv. För det tror jag att man kan inte vänta på att känslan kommer, utan man behöver börja göra. Och när man gör det själv så ser ju också andra. Alltså att om jag behandlar mig själv värdefullt, så på något vis så kan det ge mig den känslan. Och andra såklart också. Alltså visa samma respekt för andra som mot sig själv då, och vice versa.
Men vad gör man då rent konkret? Alltså är det typ skriv ett brev till dig själv om att du tycker om dig själv? Eller är det mer indirekta handlingar?
Det kan väl vara både och, tänker jag. Det skulle ju kunna vara något sånt som du säger, att man faktiskt... För det är ju ett sätt att tänka efter, vad är det egentligen, att fokusera på vad som man tycker är bra med en själv. För det tror jag de flesta har saker som man ändå tycker om, men det där, det är bara att man tänker så mycket på dem. Alltså vi tenderar ju att fokusera på det som är negativt, alltså för att det kan man ju rätta till kanske. Det här som är positivt, det tar vi lätt för givet. Att liksom sätta ljuset på det som är positivt, det kan man göra kanske då på det sättet som du säger. Men jag tänker andra saker, att känna efter, vad mår jag bra av just nu? Vad blir bra? Utifrån att just nu så känner jag mig ledsen, eller det här tråkiga har hänt mig, eller någonting sånt. Att våga kanske stanna i den känslan, okej, var skulle jag må bra av just nu? Och det kan ju vara olika, och där tänker jag att man kan behöva prova sig fram lite. Det är många... hemfaller åt, det är ju att man, när man är väldigt trött eller är ledsen och nedstämd, är att man stannar hemma, ser mycket på tv-serier kanske, alltså sådana saker. Att börja testa någonting annat och se vad mår jag bra av. Alltså någon slags självomhändertagande.
Men jag tänker också, förlåt, jag avbryter.
Nej.
Jag håller helt med. Vi är dåliga på att ge varandra positiv feedback. Det är ju alltså arbetsplatser överallt. Vi är ju helt kassa på det. Börjar vi göra det, och börjar vi faktiskt uppmärksamma vad andra gör bra och säger det på ett enkelt, rakt sätt, så har det en väldigt stark effekt på en själv också. Och det, då bidrar man till att skapa ett klimat där man faktiskt kan... Och då behöver man inte bara prata om sådana saker som prestation. Utan som du säger, man kan ju också stanna upp och landa lite i sig själv. Och alltså hitta, träna sig genom att uttrycka till andra det positiva man ser. Och då tror jag man blir också bättre på att prata positivt med sig själv. Och det betyder inte att man står liksom framför spegeln och liksom intalar sig att nu jag är världens bästa. Sådär. Utan mer på, att det är så här, observerar man sina tankar, så tror jag att man kommer upptäcka att mycket av det är ifrågasättande, småkritiskt, liksom, och det där ligger och gnager hela tiden. Jag tror att om vi övar oss lite i det och sen ersätter lite av de negativa tankarna med lite mer, jag menar, uppskattande, snälla, omtänksamma sätt att prata om oss själva, då tror jag det är ett sätt att göra.
För att jag tänker säga att kritisera sig själv. Jag tror att man gör det för att det känns som att man gör något åt problemet. Att då kanske jag förändrar mig. Vilket jag inte alls tror är sant. Det är klart man måste tänka efter. Det här vill jag göra på ett annat sätt. Men sen mer fokusera på hur man vill göra det. Och skapa förutsättningar för det. För att hamna i det här liksom att man bara klagar och ältar. Och hur borde jag gjort det bättre. Och det gjorde jag fel och så. Att det ger en känsla av att jag håller på och gör något åt det här. Vilket ju man faktiskt egentligen inte gör. Så länge man inte kommer till någon slags handlingsplan. Mm. Så. Men det gör man sällan ältande. Utan man ältar samma sak om och om igen. Och varje gång så mår man dåligt av det. Mm. Och vi hamnar i det om och om igen. För att det ger en känsla av att man tar tag i något.
Mm. Och sen tenderar vi alltid att prata om slutresultatet av saker och ting. Produkten, slutprodukten. Mm. Det kan man tenta, men det kan också vara någonting vi håller på med. Och som att det är det som kommer att avgöra hur är det vi har lyckats eller inte. Vi kan ju lika gärna liksom uppmärksamma våra försök. Och det blir ett helt annat sätt att prata om någonting. Liksom att, så, och det är, ja, ta bort lite utav det här, de här målen vi sätter upp och bara liksom utgå från dem när vi värderar hur vi har lyckats eller inte i slutändan. Utan att vi kan uppmärksamma våra ansträngningar, våra försök. Så.
Mm.
Det är de är viktigare egentligen. Ja. Mm. Mm. Det är de som kommer också få oss att orka testa på nytt liksom. Eller?
Mm.
Mm. Mm. Ja, det finns mycket vi kan... Ja.
finns det någon tumfingerregel för så här, hur mycket tid och energi kan man lägga på plugg utan att må dåligt av det?
Mm. Det beror ju lite på hur länge du har tänkt att göra det där.
Det är sant.
Ja, alltså under en kortare period så kan du lägga väldigt mycket tid utan att det gör någonting alls faktiskt. Det funkar jättebra. Men man kan inte hålla på så för länge. Så att jag tänker, om det blir för mycket, för jag tänker du inte bara plugg, det beror på vad man gör utöver plugget då. Om man liksom har mycket krav, alltså mycket krav och måsten för stor del av ens dag under lång tid, då brukar man inte må så bra efter ett tag. Så att det beror ju på vad man gör utöver plugget då. Men säg, vad ska man, en heltidsstudie då, ska man lägga ner 8 timmar om dagen då egentligen?
Mm. Ja, det är väl det i teorin man ska göra.
Mm. Ja, det är ju rätt mycket.
Mm.
Jag tänker att den här friheten är helt underbar och fantastisk. Mm. Men också ett jättestort problem för många.
Mm.
För att det är väldigt svårt att... när man har, ja, det är svårt att styra sig själv i den här härliga friheten.
Att det kan vara svårt att disponera sin egen tid på ett sätt som blir konstruktivt. Att man känner att nu får jag gjort det jag måste göra. Men jag hinner också med att rehabilitera.
Mm.
Och det kan bero både på liksom schemaläggning från skolan, men också som du var inne på, att ja, men om man har mycket ledig tid och ska disponera det själv, att man till slut sitter med kalendern och bara, men jag kan inte det, alltså jag kan inte bestämma vad jag ska göra när.
Mm.
Och det kan jag gissa att flera studenter känner igen sig i.
Mm.
Har ni så här någon bra planeringstips eller så här, hur man ska lägga upp sin vardag?
Jag tänker det finns faktiskt två kategorier. Det här av vad jag tänker. Att det finns någon som liksom planerar och planerar och planerar. Så att liksom planerandet blir en grej i sig.
Mm.
Alltså det är liksom på något vis ett sätt att strukturera kaoset. Som blir en aktivitet i sig för att lugna ner sig. Och så planerar man om eller så. Och så finns det någon som faktiskt inte planerar nästan någonting alls. Utan hoppas på det bästa.
Mm.
Så. Så att hitta en balans där på något vis. Vad var det du sa eller frågade?
Jo, men hur man ska... Jo, det var väl typ det. Vad man ska göra för att disponera. Om man har mycket timmar man ska disponera själv.
Mm.
Och man inte bara ska känna att nu försvann den här dagen utan att jag fick gjort någonting. Men att man heller inte arbetar ihjäl sig.
Just det.
Att man... Ja, hitta någon balans.
Mm. Jag tror det är ganska individuellt. Men några saker. Några tips. Jag tror jättemycket på att ha en början och ett slut. För olika aktiviteter. Att markera en början och att markera ett slut. Och att slutet kan vara ett klockslag, men det kan också vara att man gör färdigt någonting. Gör man färdigt någonting så är det lättare att lämna det. Och att man också faktiskt är lite, att man inte försöker pressa in för mycket.
Absolut.
Så att många, tror jag, har en erfarenhet av att det är lättare att arbeta när man har lite ont om tid. Att det är den här liksom mängden tid som ställer till det. För att man blir, jag vet inte, man skjuter upp det lite. Man tycker ju om det här varandet utan det här kravlösa. Det är jätteskönt. Så. Och man kanske inte kommer igång för att man måste göra det.
Och det finns en till funktion här, utöver att det finns mycket andra mer lockande grejer att göra. Där man får snabbare belöning när man har mycket tid. Så finns det en till sak, och det är att väntar man i sista sekund så behöver det inte bli perfekt. För då beror det på tidsbristen och inte på något vis den egna förmågan. Så att, där tror jag, precis som Peter säger, på att sätta upp gränser för sig själv. Så att man, att det är som så här länge ska jag jobba med det här, eller nu gör jag klart det här. Men att man också planerar in tid där mellan de här lite mer kravfyllda uppgifterna, där man gör saker som är kravlösa och försöker se det som belöning. Men också att det är någonting som man måste göra för att orka med kraven. Så. Och att planera in det som faktiskt är rimligt. Att inte maxa hela dagen. Ja, det är klart, är det dagen för att hämta runt och plugga, det är klart att du måste maxa där då. Men... ja, men om det inte är på det sättet, att försöka ändå. Att, ja, men återigen, vara lite snäll mot sig själv. Vad blir bra faktiskt för mig på lång sikt?
Att inte det maxade blir normen, liksom.
Nej, precis. Mm. Att det inte blir normen.
Mm. Note to self.
Note to self. Sen är det faktiskt så här, det tycker jag, blev jag så glad när jag hörde. Att om man, för minnet så är det väldigt bra att läsa någonting och sen direkt somna. För då lagras det in bättre. Vilket om man är en sån som pluggar sent på kvällen, dagen för prov, så då finns det någonting positivt med det. Mm. Det är inget jag rekommenderar. Jag tänkte själv att det där var inte så dumt ändå att göra på det viset.
Men med andra ord, läs inte kurslitteraturen på morgonen. Läs den innan du ska sova.
Okay. Eller inte.
Det är också något för själv, känner jag.
Ja, jag måste göra om hela min vardagsrutin.
Ja, men jag känner också lite det. Och jag brukar alltid tycka... att så här, jag somnar ofta när jag läser kurslitteratur. Vilket är jättehemskt. Men det kanske inte är så dumt då.
Nej, men sen egentligen tänker jag att det är bra att liksom inte plugga på kvällen då. För sömnens skull egentligen. Ja, men tänker, om man väl gör det, kan man ändå tänka att ja, men det här lagras faktiskt in bättre.
Mm. Men sen lite också, alltså det är bra, studieteknik är bra.
Mm.
Att utrusta sig själv med en fungerande studieteknik. Det är ju många som litar på gamla sätt att lära och läsa. Och sen tar man sig igenom. Men jag tror att många skulle vinna på att laborera lite med det där i början av sina studier. Och faktiskt liksom öva sig, för det är en färdighet.
Mm.
Och det tar lite övning. Det är inte bara att läsa eller liksom läsa några punkter sådär om hur man ska ta sig an en text. Utan det där får man jobba lite med. Men investerar man några veckor i början av sina studier, då tror jag att man har jättestor nytta av det. Faktiskt.
Mm. Och då finns det ju faktiskt en stödfunktion som heter på universitetet, som heter studiospråkverkstan. Och på hemsidan kan man få lite tips där på studieteknik, och man kan också få hjälp via dem med det.
Jag tror faktiskt vi pratar om att bjuda in dem någon gång.
Mm. Låter som en god idé.
Det gör vi. Det blir så här höstskolstarts
avsnitt. Ja, det är bra. Börja med terminen.
Det är superbra. Vad är det konstigaste ni har upplevt genom studenthälsan? Om ni får berätta då.
Hur menar,
som alltså, vi får berätta.
Som vi får berätta. Som inte då är studentrelaterat.
Det kan vara lite vad som helst. Men om det var något problem, liksom något sjukt otippat problem. Eller om... ja, det är en öppen fråga.
Ja, jag tänker på någonting, men det är för specifikt. Det kan jag inte berätta så här. Det blir att utelämna. Frångå tystnadsplikten. Så det går inte. Kommer du på någonting?
Man kanske får spara den lite. Och sen får den liksom trilla ner lite.
Ja, men då kan ni spara den medan vi gör vår... vi har en lek varje vecka.
Ja.
Har ni lekt Fuck, Marry, Kill?
Ja.
Ja.
Jag har ingen aning om det.
Inte?
Ja, man brukar få tre personer och så ska man välja vem man vill fuck, vem man vill marry och vem man vill kill. Det är som pest eller kolera fast med tre alternativ. Aha, typ. Mm. Och vi har en studentvänlig version.
Så man får då välja en person som man ska vara bänkkamrat med ett helt år. Sitta bredvid på varje föreläsning. Så det är en man ska göra grupparbete med. Och den sista får man låna anteckningar av om man är borta.
Okej. Okay. Det var bra att vara en studentvänlig version. Fick göra.
Så... Ja, ni får de samma personerna då, så får ni ha varje lilla lista. Mm. Det är då, i och med att ni är psykologer, Frankenstein. Mm.
Dr. Frankenstein.
Dr. Frankenstein, Sigmund Freud och Jordan B. Peterson.
Förlåt, bänkgrann under ett helt år, anteckningar, vad var det andra?
Grupparbete.
Då skulle jag nog välja Freud som att ta anteckningar. Jag tror han är ganska noggrann.
Mm. Det kan bli mycket tolkningar i de anteckningarna.
Det kan också inte stå.
Eller skulle vi komma överens?
Nej.
Jag tar Freud som bänkkamrat. Det okay. Tror jag kan bli roligt. Eller? Nej, men, och just han är tyst hela tiden. Ja, men det kan nog vara roligt.
Du kan läsa hans det blir kul för dig att läsa hans anteckningar på en annan suttit bredvid
dig. Ja, precis. Jag har berättat för honom om mina problem. Ja.
Han har väldigt bra minne. Tror jag.
Mm. Ja.
Alltså, Frank är känner jag grupparbete. Jag vet inte.
Vad var det man kunde göra mer än sitta grupparbeten och anteckningar? Jag har ju tagit nog anteckningar från Frankenstein då. Mm. Mest för att jag inte vill ha grupparbete.
Kan han skriva?
Jag vet, jag hoppas. Nej, jag vet inte.
Är det nog grupparbete med Jordan B. Peterson? Jag tror han är ganska kul. Jag vet inte om vi skulle vara överens om allt. Men jag tror det skulle bli ganska bra diskussioner. Det skulle nog hända en del.
Mm.
Det blir ju för mig också då. Det var det som blev kvar för mig. Och då har du, sitter du bredvid Frankenstein.
Ja, just det.
Mm.
Det blir det skulle vara en spännande skolår.
Ja.
Ja.
Hur går det nu? Har det landat? Konstigaste.
Det konstigaste.
Det här kanske är konstigaste.
Det här är konstigaste. Ja, det här kanske är konstigaste. Ja, men det händer ju kanske inte så mycket. Alltså det Nej, men sen ska jag faktiskt säga en grej. Att det är ju många som kommer, tycker jag, som man träffar som berättar saker. Och kanske lite skäms lite.
Mm.
Och det här låter så tokigt eller sådär. Kanske framförallt om man har tvång. Att det, nej, men det är så, ja, men, eller oro och sådär. Så här kan man inte tänka och så. Och då kan jag säga att vi har alltid hört någonting som är konstigare. Mm. Det blir som ingenting är konstigt faktiskt.
Är det konstigt?
Nej, men jag tänkte... Nej, men...
På tal om konstigheter.
På tal om konstigheter.
Jag menar att det inte finns något som är konstigt. Det är väl ändå ett svar.
Mm. Ja. Ja, nej, precis. Det finns ingenting som är... Sen kan det finnas det som är lite ovanligt då, kanske. Men... Mm.
Jag tänkte spontant på... vi är ju relativt nya på studenthälsan. Så, men det har funnits ett historiskt hattlager på mottagningen där... Det är ganska konstigt. Alltså roliga hattar som man ska ta på sig när man ska fira folk och man ska sjunga vissa sånger. Det är ganska märkligt.
Det är skitbra.
Jag vet inte om jag skulle berätta det. Alltså, men,
nej. Ja, men
det är ju att alla som jobbar på studenthälsan tar på sig en hatt.
Ja. Så står vi där liksom med hattar och sjunger. Alltså det är absurt.
Ja, det är konstigt.
Det är som den här liksom... Kvarterets gata när man firar jul med den
här. Ja, just precis.
Det är ju skitbra.
Ja, det tar
det. Ja, det tycker jag är absolut godkänt.
Men det låter perfekt för studenthälsan, för universitetet som har kårer och som gör så jävla mycket skumma grejer. Så det är skitbra att ni också har skum grejer som ni kan göra.
Ja,
det är bra.
Ja, det är jag fick så roliga bilder i huvudet.
Och ändå tror jag det är ännu roligare om du skulle se.
Antagligen. Ja, vad är ert bästa studentminne? Nu ska vi alltså tillbaka till när ni själva pluggade.
Och det egna bästa studentminnet.
Precis.
oj, det har jag inte funderat på väldigt länge. Men medan vi funderar så kan jag ju faktiskt säga att jag tycker att, alltså när jag inte jobbar med studenter utan jobbat med vuxna, så tycker jag när man liksom pratar om, ja men säg en bra tid i livet, inte absolut inte alla, men vissa, att det kan vara studenttiden faktiskt. Mm. Just på grund av friheten och om man har haft kanske något så här kårengagemang eller någonting. Och med det sagt så vet jag också att det stressar väldigt många det här att man ska ha så kul under studenttiden. Att det kan bli en stress. Det är väldigt dumt att säga så, men ja, det är ju inte bara. Men i efterhand kommer man ofta ihåg det som var roligt. Mm. Och det behöver inte vara studierelaterat, det här minnet.
Mm, nej.
Nej.
Bara under tiden som ni pluggade.
Jag flyttade hem med mina kompisar till Lund och pluggade några år innan det hamnade i Uppsala. Men alltså den känslan att flytta ner när man var, vad nu var, 20 eller så, 21. Och uppleva den här friheten. Att flytta in i en egen lägenhet tillsammans och sen uppleva det studentlivet. Det var fantastiskt faktiskt. Mm. Det var ju total frihet. Jag kommer inte ihåg någonting om studierna, men det var underbart att vara där i det sammanhanget. Och jag höll på med spex också, så det var jättekul faktiskt. Mm.
Mitt roligaste minne blir nog att jag bodde på ett studenthem. Så skulle vi gå till ett annat studenthem, det här var i Uppsala, på maskerad. Mm. Och då byggde vi en kostym som var Katla från Bröderna Lejonhjärta, som vi var ungefär 10 personer i.
Wow!
Ja, så att när vi kom till den här festen, då stod liksom, det var ett stort så här strömtem. Så den här Katla tog upp då hela, ett helt, ja, helt våningsplan nästan. Klockan. Det är väldigt roligt minne. Oh, wow. Och efter jag kan tänka, hur kommer man på att göra det där? Mm. Hur tar man sig tid att göra det där? Och jag kommer ihåg att jag hade någon tenta någon gång när vi höll på med papier-maché och gjorde den här draken. Att jag hade någon tenta som jag var jättestressad över, men ändå stod jag där och klistrade tidningspapper liksom.
Du måste ha sett fantastiskt ut när ni kom.
Ja.
Och rullade in som en gigantisk drake. Alltså nu vill jag snå den
här. Ja, vi har kommit att vi mötte några barn på vägen. Som
oh my god.
Wow.
Klockrent.
Alltså jag tror tiden springer ifrån oss.
Ja. Va?
Ja. Vi ska börja runda av.
Ja.
Har ni några sista råd eller tips till studenterna som lyssnar?
Ja, kanske att... man får en andra chans. Att våga ta det lite lugnt och att... Ja, men våga liksom vila och vara lite det som är. Alltså gör det bästa av situationen. Men mer än så kan man inte göra. Det var flummigt råd. Men
tyckte
det var bra. Ja, att låta det vara lite som det är. Och att det behöver inte bli perfekt. Och att testa på att inte vara fulländad och perfekt. Och se hur det går. Det brukar gå bra.
Byta perspektiv och lyfta blicken tror jag är sådär. Alltså det är lätt att man drabbas av tunnelseende och att man tycker att det man håller på med, det hör ihop med det du säger, men att det är det viktigaste i världen. Så, men tar man ett steg till åt sidan och tittar lite grann på sin situation, då brukar man liksom kunna återfå lite balans och lite en känsla av lätthet och ett annat perspektiv liksom, som kan gör att man inte drunknar i jobb och allvar.
Mm.
Och att det känns tungt och kravfyllt. Liksom.
Mm.
Vilket är den största fienden för inlärning. För lärande överhuvudtaget. De två grejerna går inte ihop. När vi blir rädda och otrygga, då lär vi oss inte. Så det skulle jag säga.
Mm.
Spontant.
Amen, säger
jag. Amen till det. Det var ett bra avslut tycker jag.
Ja. Mm. Tack för att ni kom.
Tack så hemskt mycket för att ni kom.
Ja.
Och vi är tillbaka igen om
2 veckor.
2 veckor, jag bara, hur många veckor är det?
Ja. Och som vanligt, om ni har tips eller gäster ni tänker att vi borde ta in, tipsa oss.
Yay!
Vi är tillgängliga på alla sociala medier och, på gatan.
På gatan. Ja. Stoppa mig i korridoren.
Tack och hej!
Tack och hej! Tack och hej! Tack och hej!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.